fotbollspodden Dribbler som idag handlar om Sveriges kanske bästa fotbollsmålvakt genom tiderna, Ronny Hellström. Han gjorde 3 VM-slutspel på 70-talet och blev flera gånger utsedd till Europas bästa målvakt. Podden den sponsras av Karlstadföretagen ICA Supermarket Spara på Voxnäs, Aluminium Service och OKQ8 Voxnäsmarken. Jag blev hembjuden till Ronny och hade ett trevligt snack. Vi stannade en lång stund vid missen i Mexiko-VM 1970 som ledde till att han som 21-åring gick från ordinarie målvakt till en läktarplats och hur han hanterade det. Vi snackade också om hans status i Tyskland efter 10 år i Kaiserslautern bland mycket annat. Nu har han fyllt 66 och jag började med att fråga hur han är som pensionär.
Nej, jag var rätt så lugn faktiskt. Rastlös. Jag var inte den som bara försöker plocka upp alla grejer och hålla igång, utan det har jag. Och kommer det något till sen så är det ju bara kul att säga få vara med. Och jag har ju inte varit så kanske i rampljuset de senaste åren. Jag har ju lagt av med målvaktsträning och sånt där. Och det räcker för mig en gång per år på idrottsskalan som jag tycker är jättekul grej att få vara med. Och det är som en stor firmafest. Man träffar folk från olika idrottsgrejer och kategorier som man har lärt känna genom åren. Va? Så att, det tycker jag är en bra grej. Sen är det väl kanske vissa grejer man är med och kanske håller lite föredrag om sin karriär och lite annat smått och gott. Så att, och så plus det med jobbet som man fortfarande är konsult åt. Så att, håller på lite med vin också. Jag håller inte själv på med vinet. Jag har inte någon agent, utan jag har först samman 3 vingårdar i Tyskland och en agent i Granqvist Tidaholm. Så att vi har börjat att, de har marknadsfört mitt vin på Systembolag lite grann.
Men det här med vin och så, mm. Är det att du har ditt namn och att du använder det så att säga med olika...
Ja, det är ett gammalt vinintresse som jag fick när jag bodde i Tyskland. Jag bodde ju 10 år i Kaiserslautern och bodde man i vindistriktet. Var ofta utbjudna till vinhandlarna och var med på vinprovningar och så här. Va? Så att, innan jag flyttade ner till Tyskland var jag 25 år, men då var man inte så intresserad av vin kan man väl säga. Utan det kom ju någon tid när jag var där nere. Och sen efter jag flyttade hem då för 30 år sedan så har det blivit också att man varit i Tyskland. Jag flyttar ju aldrig hem kan man väl säga riktigt, utan jag jobbar ju mycket i Tyskland i min egen firma. Och var ofta när jag tittade på fotboll och så här då, fick olika invinklar och fick kontakter med gamla vänner och bland annat vinhandlare. Så att då tyckte vi skulle prova och lansera i Sverige också. Va? Så att det är på gång här va? Men det är bara i början. Mm.
Född i Malmö och nu tillbaka i Skåne. Var det alltid givet att komma hem och komma tillbaka till Skåne?
Jag har väl alltid känt att någon gång ska man komma tillbaka. Va? Och, jag flyttade från Sverige så att säga, då 1974 och kom tillbaka till Stockholm 84 och bodde där sedan i 16 år. Och sen olika orsaker så kom jag tillbaka till Malmö här. Nu har jag bott här i 15 år. Va? Så jag räknade ut precis i dagarna att jag har bott faktiskt 28 år i Skåne och 28 år i Stockholm faktiskt. Och det blev ju 56 blev det, 28, ja det blev det. Så att första 13 åren var man ju här nere som grabb då.
Och då flyttade ni till Stockholm?
Då flyttade jag till Stockholm igen med mina föräldrar då. Farsan fick jobb där och var väl ett stort steg på den tiden. Det var ju minsvet att åka till Stockholm. Jag hade aldrig varit där innan, utan jag kommer ihåg vi åkte dit en söndag, bilen fullpackad och så åkte upp dit och började ett nytt liv kan man säga. För min del också som höll på med lite fotboll och även här nere. Spelade jag kvartersklubb som heter Strandbanus IF i Falsterbo. Men kom aldrig in riktigt i de stora grejerna på den tiden, Malmö FF eller sånt där. Utan där står lite fel om mig i Wikipedia att jag började Malmö FF, men det stämmer inte faktiskt. Kan jag rätta nu här med en gång faktiskt.
Berätta hur det låg till på riktigt.
Ja, det blev ju sen att morsan ringde ju en av ledarna i Hammarby, Christer Molander, och frågade om att det fanns någon plats för en kille som kom upp till Stockholm. Och jo då, det är inga problem. Så jag ringde jag tror jag dagen innan, så kvällen efter så hade de match på Enskede IP. Pojklaget där, och då hoppade jag in och höll nollan i en halv vecka. Och sen, ja, så var min lycka gjort sen.
Men har du alltid varit målvakt?
Det är genom min pappa som själv var målvakt här nere i division 3, Sofielund. Och tittade mycket på honom när jag var en grabb då. Va? Och sen, ja, sen blev det ju mer och mer hela tiden då. Och nej, det bara blev att jag skulle vara målvakt. Defensivt inställd antagligen bara hela tiden. Det här var liksom hjälte och rädda och det här. Och det har alltid varit för mig. Och...
Vi har pratat med flera stycken som har föräldrar eller barn som också har blivit aktiva. Mm. Just det här att pappa var målvakt, du är målvakt. Mm. Sonen Erland blir målvakt. Mm. Jag tycker det är intressant det här biologiska och sociala. Kan man ärva speciella egenskaper? Kan du se egenskaper som ni alla tre har som gör er lämpliga att bli en bra målvakt?
Ja, det är väl att vi har haft något tänkande att man kanske förutsätter saker i förväg lite grann. Precis som man kan göra i liv men även upp på plan. Va? Att man måste... Eller som man kan säga en schackspelare som förutsätter 5, 6, 7, många kanske 10 drag innan du ska leva. Så är ungefär en målvakt likadant. Det har jag lärt mig min farsa. Han var sån här analytiker. Och sån här Erland också likadant. För. Erland är kanske lite mer offensivt lagt än jag är på vissa grejer som målvakt. Kanske lite mer teknisk än jag var. Men sån hade jag ju mina fördelar naturligtvis. Va? Men det är alltid något som har kommit från olika delar. Va? Hur man dirigerar ett lag till exempel. Jag var väldigt lugn när jag dirigerade på plan. Det finns ju målvakter som måste vara på gränsen till, hålla på sig, bristningsgränsen och dominera för att kunna vara bra. Va? Men så liksom, jag hellre ville spela lugnt. Va? Och det var väl kanske början av min karriär att jag fick kritik för att jag var för tyst helt enkelt. Va? Men det fick jag ju lära mig i Tyskland sen. Att jag fick ju dirigera då, framförallt på tyska då sen. Va? Så att man fick lära sig hela den biten. Va? Så det är olika egenskaper så här. Va? Så att... Jag tror min farsa och Erland ligger nog närmare till vad jag gör till någon av dem faktiskt. Det frågar om allt möjligt. Va? Mm.
Men visst var du en målvakt som, om man ska jämföra med idag, om man pratar med att det är ju jätteviktigt idag spelet med fötterna. Mm. Mm. Jag har ju mina minnen av dig och då var jag ju ganska ung. Men att du ville väldigt snabbt få igång bollen.
Att man kan väl säga att när det kommit, det har man ju det här också vad som händer i nästa situation. När det kommit inlägg så visste jag innan precis att där är en kille leder på vänstra sidan. Mm. Då hade jag sett det innan i ögonen att han står fri där. Va? Så när jag fick ner bollen. Avlerar en kanske samma tiondel till den fria spelaren. Va? Och det var väl min specialitet att kunna sätta igång anfallen på det viset. Va? Inte kanske så mycket med fötterna utan där var man ju sämre träna med fötterna än vad man är idag faktiskt. Det måste jag säga för att det fick vara ingen speciell träning med fötterna.
Nej.
Men just det här att kunna precisera utkasten, det var ju rätt bra på faktiskt.
Ja. Vilka målvakter tycker du är duktiga idag?
Ja, jag tycker, ska man säga, här i Sverige har vi ju fortfarande säger ju Andreas Isaksson tycker jag nummer ett. Va? Sen har du Kristoffer Nordfeldt som har kommit fram nu tycker jag är en väldigt intressant keeper som har gått nu till Swansea tror jag, i England. Va? Som jag tror mycket på också kan vara med. Och sen har du Robin Olsson i Malmö här och så har du Per Hansson. Va? Men för närvarande så tycker jag att Isaksson ändå är på en viss liten nivå än de övriga faktiskt. Det måste jag säga. Sen i utlandet har du ju gamla killar som Buffon och det här. Va? Och det har ju naturligtvis man i Norge som har, tycker jag, revolutionerat målvaktsspelet något fantastiskt med sitt spel, framförallt med fötterna. Va? Och hela tiden snabb. Va? Och inte orädd att gå ut i straffområdet och ligga på gränsen och missa bollarna ibland när han rusar ut. Va? Men ändå tajmar han så fantastiskt. Och som en extra försvarsspelare. Va? Så han tycker jag är fantastisk. Verkligen alltså, det måste jag säga.
Och så har Arsenal fått en riktig målvakt också.
Ja, de har väl haft lite sådär problem med keeprarna. De har inte haft en riktig nummer ett kan man väl säga. Va?
Ingen Ronny Hellström?
Ja. Och på min tid fick man ju inte gå till England så att det var inget snack om det.
Vad var det som gällde då med det?
Ja, du hade ju då att du måste ha någon connection, att du hade någon släkting som var född i England för att överhuvudtaget skulle kunna gå dit. Va? Och idag är det ju landslaget i England, då måste du ha en släkting så. Va? Men på den tiden fick du inte spela i England heller. Så det gick ju inte. Det var inte många utlänningar som spelade i England på min tid. Utan det kom ju senare. Med det här nya med EU och Bosman-fallet. Den situationen med det Bosman och det här. Va? Och jag vet ju likadant Italien. Var ju inte heller någon svenska spelare kan man säga under den tiden. Aktuella. Spanien inte heller. Utan det var ju Holland och Tyskland kan man väl säga egentligen. Mm. Som spelarna gick till. Va? Som var proffs. Va? Och Belgien också och Schweiz. Så det var inte så många länder egentligen. Grekland var väl också som man var proffs egentligen.
Hade du velat spela i England?
Nej, jag vet inte. Om man jämför nu med vad jag gjorde i Tyskland, så tycker jag att Tyskland också höll sig jävligt bra internationellt, alltså, i ligorna. Och idag ser man ju att Bundesliga är minst, kanske inte lika som Premier League, men är väldigt nära. Alltså. Alla de ligorna, spanska, franska, de ligger ju tajt. Mm.
Vilken liga följer du helst idag?
Nej, det är ju Bundesliga.
Det är så.
Min gamla arbetsplats. Ja. Det är ju så. Jag känner ju många tränare som jag spelar med. Och deras, vad ska man säga, alltså hela tyska fotbollen har alltid varit ett skötebarn för mig. Va? Jag känner ju många gubbar i DFB, tyska fotbollsbund, sedan min tid och lite grejer. Va? Och det känns väldigt nära mig faktiskt, tyska ligan. Och nu ligger ju tyvärr Kaiserslautern i tvåan bara, men det är ju... Det finns ju chans att de går upp nu till nästa år, får jag verkligen hoppas.
Hur är det när du kommer dit idag?
Ja, det är ju, jag sa ju till dig innan här att jag har ju liksom aldrig lämnat Tyskland. Jag hade ju min egen firma, jag jobbade med artiklar från Tyskland och jag var ofta där. Va? Och de har ju sett mig så att jag fortfarande bor där nere, men det gör ju inte. Jag är ju här, va? Men jag har ju kanske 3-4 gånger per år där nere. Va? Och det är jättekul, va? Och det är ju bara nu, jag kom tillbaka till vinet nu igen. Jag håller på att lansera mitt eget vin där nere också. En edition-serie från 1 till 1500 som lanseras nu när jag är i Tyskland. Samlarvin, va? Med min etikett på och allt det här. Man kan marknadsföra sig lite annorlunda med vin och sport än du får göra i Sverige. Här får du inte göra det. Du får bara skriva ditt namn. Ingenting vad du har gjort i samband med alkohol och sport. Det är liksom skild man väldigt hårt på i Sverige. Va? Och det håller jag också med att det ska man göra. Va? Men jag har ju lite problem där, för att jag har ju, det är 35 år sedan jag spelar. Va? Och då betraktas jag fortfarande som en, och det är ju naturligtvis stolt över som en sportsman här. Så jag får inte förknippas med vin. Va?
Nej, okej. Okay.
Men artister och sånt, inga problem. De får förknippas med hur mycket som helst. Men jag har lite problem där.
Ja. Men att namnet så långt senare, det är ju fantastiskt.
Ja, det är helt otroligt. Jag förvånas varje gång jag kommer ner. Och kommer gamla fans idag som är faktiskt 80 år gamla. De är kanske 15 år äldre än mig. Och när jag var där nere, då var jag 25. Och då var de alltså 40 år gamla bara. Mm. Åldersskillnaden när man var ung är ju inte så stor, men nu kan man ju säga det, nu är jag 66 och de är 80, va? De är en skillnad med ens, likadant alltså.
Ja.
Helt fantastiskt. Och även de yngre verkar precis som att föräldrarna uppfostrar sina avkommor, att morfar och farsan, de har alltid gått på Betzenberg, va? Alltid gått där, de känner och alltid undervet, ja, han var där och där den gången och allt, så länge sedan var han där, och därför är man ihågkommen, va? Från alla håll och kanter, va? Och det är ju helt fantastiskt, tycker jag.
Ja, du har ju varit två långa sessioner, en i Hammarby och en i Kaiserslautern.
Ja.
Men jag menar idag med alla transfer som är, och man kanske låter plånboken styra mer eftersom det finns pengar och tjäna idag.
Mm.
Men de får ju aldrig uppleva det, och det måste ju vara något alldeles fantastiskt.
Ja. Det är ju det nackdelen när man, fördelen är att man får lite mer plånboken kanske, va? Det är som ett jobb, man går till det jobb man tjänar bäst och så här. Och det är klart, då får man inte uppleva den här lite, kan man väl säga, lite av den här gamla klubbkänslan som jag hade kanske i Hammarby på den tiden, där man inte byter klubb egentligen. Det är inte många som byter klubb i sin karriär av min generation egentligen. Va? Det var ju väldigt sällan man flyttade till Göteborg. Det skulle vara att man fick, på den tiden fick man ett bra jobb. Det var inte bara en bra klubb, utan du måste ha ett bra jobb också.
Mm.
Kunna försörja familjen, för i och för sig att man tjänar inte så mycket då. Va?
Men att komma då som skåning till det här Hammarby och Bajen och Bajenandan och inte minst konkurrera med en gammal stormålvakt som Sven Lindberg när du kom dit som ung.
Absolut.
Hur var det då?
Ja, jag fick ju som sagt 62, och jag fick ju alltid, eller hade väl den lilla turen också att jag, det fanns alltid en plats för mig i ett lag högre upp, hela tiden ledig. Va? Jag menar, jag spelade alltså, debuterade som senior när jag var 1963. Alltså mitt andra år i Hammarby, jag var 14 år. Fick jag spela en seniormatch på förmiddagen och sen spelade jag final i Sankt Edskuppen på kvällen. Det var jag alltså 14 år gammal. Spelade med senior. Och sen kom jag upp i allsvenska juniorlaget, var också underårig. Likadant i reservlaget. Och debuterade i Hammarbys A-lag när jag var 16 i gemenskapsmatch. För jag tror att Svenne skulle bort den och sånt där. Och sen så stack ju Svenne till USA 67. Och det var ju den platsen ledde för mig också, vikt för mig. Och kom igen, fick spela här 22 matcherna. Och jag tror jag vann idrottsbladet spelarbörs också, helt otroligt alltså, som 18-åring då. Mm. Och sen då så kom jag in i landslaget som 19-åring i året efteråt. Va? Så det liksom rullade på. Och sen tog det då 6 år senare innan jag blev proffs. Va? Mm. Och det var precis lagom jag fick köra in mig. Jag fick köra in mig i landslaget riktigt och så här. Och kände väl det att, och det är också många som gör det här steget för tidigt kanske och blir proffs. Va? Jag hade ju chansen när jag var 21 också att bli proffs. Men jag kände jag var inte mogen, jag var inte riktigt ordinarie i landslaget utan... Det är någon gång man gör fel, då är det kanske i dagens läge pengarna som styr så, ja. Så mycket att man inte tänker på vad det kan innebära att komma ner dit och kanske inte ta en plats i det laget då. Mm. Så att nej, det är vissa sådana steg man måste göra rätt. Va? Och jag hade väl tur och skicklighet att ta de stegen rätt faktiskt. Mm.
Men som så ung och komma in i det här omklädningsrummet, det är ju så många som är liksom uppväxta med det här. Ja. Och det var ju inte du. Nej. Och sen är du ung också. Mm.
Jag kan bara säga att när jag kom till Hammarby då, så fick jag ju som 15-åring träna med A-laget. Då hade jag ju Svenne som tränare första gången, han hjälpte mig. Ja, det var ju 15-16, då var ju Nacka med också. Det är ju bara en sån legend man hade läst. Man fick liksom, på den tiden gick man ju och hälsade på spelaren innan träningen. Och det var man ju betraktad som, här nere, kalvjävel som man sa, jag Kenta Olsson. Och det fick man ju höra, men det var ju hjärtliga grejer. Va? Man fick ju en uppfostran. Liksom. Det var ju inte som idag man kan komma och sticka upp som 18-åring till någon äldre spelare. Fanns ju inte bara. Alltså. Nej. Fanns inte. Så där disciplinen var ju tuff. Alltså. Och sen var det ju en viss gång i Hammarby också. Va? Det var ju lite södersnack hit och dit och tråkningar, men det klarar man ju av. Va? Hela den biten, va.
Det var liksom med hjärtat?
Absolut, hela tiden. Va? Och sen var ja, sen Svenne Lindberg blev ju min målvaktstränare sen också. Han har ju betytt oerhört mycket av mig genom min karriär. Va? Från att han tränade mig och framförallt den biten, den mentala biten som kan man väl säga han var fantastisk för. Och kunna snacka med mig om det hade gått lite dåligt eller tvärtom hade gått bra. Så, nej, nu är det en ny match på dörren. Det kan bli helt ny match då, så tänk på det. Alltså, hela tiden. Va? Mm. Så att han är ju jag tror han fyllde 81 år. Jag tror han fyllde 80 år, så han är född 1930. Ja, då är han 85 än va?
Ja,
85 år. Så att vi träffas ofta när vi i alla fall en gång om året på Hammarbyfesten, men sen när jag är i Stockholm ibland så brukar jag besöka han och Margareta, hans fru då. Va? Så det är fantastiskt och vi full vigör fortfarande. Spelar golf och man kan kalla han Svenne Fjäder. Han stod sig upp som satan när han slängde sig och så upp igen och vig som en panter. Nej, fantastiskt.
Men det var inte så där att du fick mogna väldigt snabbt för att platsa, utan du kände själv liksom att fastän du var så ung så var det en bra takt för dig.
Ja, det var ju det ändå. Det är klart många tror att jag var 18 år och debuterade allsvenskan och fick spela en hel säsong. Vi åkte ju ur, va? Men jag fick ju en oerhört lärdom det året. Va? Släppte väl in, inte så många mål ändå, men det är ändå... nederlag. Man lär sig att kunna ta ett nederlag utan liksom att tycka komma igen nästa match och sånt här. Va? Idag har man kanske inte råd att göra så när det kommer upp en ny kille att om man gör någon dålig match sådär så kanske att nej, plockar man bort honom, han är för ung och sådär. Men de hade tålamod med mig hemma med, på något vis.
En gammal Bayern-ikon som Putte Ramberg, han myntade ju devisen att man skulle göra det enkla lite svårare. Mm. Jag tänker att som målvakt agera i ett lag där det kanske i alla fall vissa perioder var minst lika coolt att göra en snygg tunnel som, som att vinna matchen. Mm. Mm. Kunde det sätta dig inför speciella utmaningar?
Ja, det är klart en dribbling mer och mer. Det kunde bli en kontring direkt på mig i så fall. Då. Det är helt klart. Va? Men på något vis har det alltid varit Hammarbys märke på något vis. Alltså, det hör till att det ska vara så i Hammarby. Va? Jag tror Lennart Nyman sa en gång att vår publik fordrar att det ska vara så. Precis sen att vi förlorar, okej, det gör vi. Men det hör till i den kulturen, Hammarby-kulturen, vad de har sett genom åren. Va? Det är en viss stil på spelarna som kommer till oss och det spelas lite lättare fotboll och sådär. Det har alltid varit. Sen om det var effektivt, det har det inte varit alla gånger.
Men kunde det vara frustrerande för dig?
Ja, ibland kunde det vara det naturligtvis. Det kunde bli någon konstig bakåtpass eller något sånt där va? Som... Men jag var ju van vid det också. Det hände ju ofta på träning alltid som man visste vad som skulle hända ibland. Så man nu kunde gardera sig.
Men under den här perioden då innan Tyskland blev aktuellt, det var aldrig
aktuellt för dig att flytta ner till Skåne igen och sådär och kanske spela för MFF?
Jag var nere faktiskt två gånger och pratade med sådana celebriteter som Erik Persson och Cavalli Björkman faktiskt om en flytt hit ner. Men det var ju det här att väldigt svårt att flytta från ett lag. Va? Det skulle vara något speciellt. Och man skulle komma hit och jag tänkte man, ja, då ska man få jobb kanske, jobba på Tetra Pak eller jobba på banken eller göra något annat. Va? Men så blev det ju ofta så att det var kanske med då kanske för man tyckte okej, nu ser de att jag vill göra något annat Hammarby. Va? Nu får de skärpa sig och nu kanske de kan slänga dit någon 10 extra till mig för att jag ska få lite mer betalt. För. Vända chansen att få mer betalt. Va?
Ja.
Men det var ju stentufft. Vi släpper inte honom. Det var ju sån här avstängd på ett år och sån här fasanfulla grejer på den tiden. Va?
Men hur långa kontrakt skrev man då?
Jag hade ingen kontrakt med Hammarby.
Nej,
fanns inte. Första som fick kontrakt av spelarna var ju Öster, Stig Svensson, tror jag, på 68-69. Men vi hade inga i Hammarby.
Men hur funkade det då, så att säga, att du inte kunde gå...
Nej, det kunde man inte. Du är här, du har ju skrivit på, du hade väl skrivit på vissa papper du hade, va? Och den kunde man inte liksom... Det var ju liksom nästan, inte livvägen, men om man tänker på idag hur det är idag, va? Så ja. Var det ju helt andra promisser, va? Med de här nu, med Bosman, det finns ju... fri arbetsmarknaden. Det fanns ju inte för mig fotboll. Nu fick du välja liksom. Du spelar här och jag vet ju en gång, jag vet inte om du har hört talas om när jag var på gång till AIK en gång 1968 i Stockholm när jag låg lumpen. När jag låg i Växjö på idrottsplutonen just med Stig Svensson. Han hade ju gett sig fan på att han skulle värva mig. Va? Och då kom han med studier, va, som var väldigt intressant. Jag studerade på högskolan i Växjö och då fick ju Hammarby höra det. Men det var, sa ju de, nej det går inte. Och sen kom AIK, ja, han kan väl lika bra stanna i Stockholm. Vi gärna värva honom. Men du vet att en kille går från Hammarby till Arkö, det är otänkbart. Va? Och det insåg jag också att det gör man inte bara. Va? Så att det blev ju ingenting, helt
nej,
klart.
Nej. Så att det var, men jag tänker steget till Malmö för dig hade ju varit, liksom, det finns ju en ingång i det.
Exakt, ja.
Men inte pengar kanske
nej,
är den
nej,
stora
precis.
Grejen.
Nej, det hade ju kunnat vara så. Va? Men jag känner ju då lite landslagskompisar, Staffan och Christer och Bosse Larsson. De frågade mig då att... kan du inte komma ner till oss? Det var precis i skarven mellan Nisse Hult som stod på den tiden och Janne Möller som kom då senare. De hade precis i skarven fanns det inget alternativ för dem utan nu ville de ha en keeper. Va?
Ja.
Och det var det kanske lätt att välja. Jag vet inte att jag var här nere från hela biten. Det var så det var egentligen.
Ja. Kenta hade någon helt klar föreställning att för att få spela i landslaget då var det inget plus att lira i Stockholm.
Nej.
Kunde du känna av något sånt med alla dina landskamper?
Nej, det gjorde jag väl inte. Utan det var väl det, så hade jag ju sån fin läroskola i Hammarby som jag fick. Jag hade mycket att göra, kunna utmärka sig. Va? Och det är klart, spelar man som målvakt i Malmö till exempel. Om man jämför det som hade lite att göra, va? Och inte kunna utmärka sig så mycket, så kan det vara ett minus det också. Mm. Eller någon annans, i ett annat storlag. Va? Men den i Hammarby då så... ja, man ser inte så liksom med då, va? Både på gott och ont naturligtvis.
Men om du nu har den här plattformen, om man säger att du har byggt upp under flera år. Mm. Du har landslagsdebuterat, du är en allsvensk målvakt. Och så kommer VM i Mexiko 1970.
Just det.
Och här kan vi ju inte komma ifrån Sverige-Italien.
Nej.
Och det där förbaskade målet. Mm. Som så ung ändå, med en sån motgång, för där får du inte spela mer i VM.
Nej,
och du får inte spela de närmaste landskamperna.
Det är ju det som är så frapperande egentligen, att man klarar av en sån grej. Va?
Ja,
för det hade nog aldrig hänt i dagens läge att, som jag fick uppleva faktiskt i Mexiko. Det så var det så här att jag gjorde en jäkla bra försäsong. Jag var i England och tränade med Chelsea vintern innan precis. Va? Och sen så fick jag följa med på... för VM kan man säga det hette i Mexiko då i februari. Och spelade två matcher mot mexikanska landslaget. Jag gjorde två kanonmatcher. Va? Och det var ingen snack. Jag var given och hela bit. Sen kom jag hem här så fick jag väl lite fjärilar i magen. Sen på våren gick lite knaggigt borta för Hammarby och för mig då. Va? Det känns liksom, fan så här va. Sven Gunnar Larsson, Örebro och Ronny Persson var också väldigt duktiga den tiden. Va? Så vi slogs om platserna. Men så började det närma sig VM och allt det här. Va? Och ingen visste vem som skulle stå egentligen va. Och där tycker jag det stora felet som ledningen gjorde då var att de utlyste inte någon klar nummer ett. Va?
Mm.
Kanske en månad innan som man hade kommit och sagt till mig, du Ronny, spelar ingen roll, du går nu på träningarna, du spelar mot Italien. Va?
Mm.
Vi hade kunnat mentalt bearbeta det på ett annat vis än som hände nu att jag... fick veta det kvällen innan. Du står imorgon.
Oj, 21 ja, år gammal.
21 år gammal, vet. Det var lite, det var lite häftigt, va? Man hade hela nationen på sina axlar, kan man säga. Ja. Fan nu, hoppas det går bra nu. Jag hade liksom inte chans att bearbeta. Det är en annan sak om att du fightas på träning. Varje träning. Få en känsla, idag var jag bra. Nu har jag kanske en chans att spela. Man visste inte, va?
Nej.
Och det var väl det som låg mig i fatet lite grann när vi spelade. Han är lite otur då, att i och med att vi fick en fel, eller en fel, en hörna som kom Kurt Axon så slut, tror jag. En onödig ägla grej. Och så kom den där in och så kom skottet. Då. Och jag var väl så på något vis överarbetad då. Jag tänkte att jag hade inte fått så mycket att göra innan. Precis. Då kom det skott, kom ner fel på något vis och släppte in den. Mm. Och sen efter det så gick det, om man tittar på tv-bilden, om jag tittar på den, gick det jättebra. Jag gjorde ett par fina räddningar och så. Men liksom det var kört då. Det var liksom, det enda som fokuserades var hur Orvar kunde tillåta mig att spela.
Men det är ju helt otroligt.
Ja, och sen då tillika då, stod jag har ju tidningarna här. Hur var löpsälar Orvars fel? Jag skulle kanske inte låta ett ironiskt spel. Alltså sådana grejer, för en sån grej, va. Och sen vi gjorde ju inga mål, va. Mm. Men sen efteråt att så, fick jag rep, det är bäst, du får sitta på läktaren. Får skydda mig på något jävla vis. Så jag från har varit nummer ett 24 timmarna senare, så blev jag placerad som nummer tre på läktaren. Alltså.
Oj.
Som 21-åring, ja. Som debutant. Så där undrar vem fan som hade klarat av det egentligen. Alltså,
men
som
hur
jag gjorde,
alltså. Gjorde du det? Hur kunde du vända det?
Nej, det hade jag ju väldigt hjälp av bland Sven Lindberg också. Som sa, det var inte ditt fel. Det var den situation som började, sen var du del i felet. Men det var inte ditt fel egentligen alltihop, men som det blev, va. Mm. Och sen av tillägget så började vi ju vinna i Hammarby. Vi torskade inte en fight på hösten, va? Det hjälpte mig väldigt, va. Vi kom in i den där 70-talsandan som man snackar om då, med sång på läktaren. Det hjälpte mig jäkligt bra att komma igen, va. Och sen kom jag igen i U-laget. Och jag fick chansen, för Sven Gunnar blev skadad i november, tror jag, mot var det Irland. Jag fick hoppa in, va. Och sen kom jag in successivt på det hela biten. Men man säger hur man kan göra så fel egentligen, bedöma så jävla fel. Och hade det varit otur där så hade du kunnat knäckt mig.
Ja, jag tänker att du skulle kunna ha liksom skärpt hela karriären.
Exakt, för en sån grej, va. För att sen var det ju efteråt sen spelade vi 1-1 mot Israel. Där vi skulle ha vunnit egentligen. Och vi vann visserligen mot Uruguay, men vi åkte ju ut på den här Israel-matchen. Va? Mm. Jag var så jävla fokuserad på Italien-matchen. Mm. Den här Luggeri, va, då, va? Mm. Jan Olsson skulle punktmarkera honom. Han fick ju guldbollen på det, för han punktmarkerade honom med rätt, va. Men att gick ju skrönor i Mexiko att han sköt sönder målvakter på löpande band. Det var ett ovja och vi var ju skiträdda. Och fan ska vi kunna ta honom och allt det här, va? Mm. Helt horribelt, alltså. Ja. Men jag tror att vi hade så dålig erfarenhet av sen VM 58. Vi hade inte haft något VM på så många år.
Nej.
Och så åker jag till Sydamerika, spelar Mexiko. Får en förläggning som var under all kritik. Ett gammalt jävla ålderdomshem. Där det var fyra vakter i varje hörn. Alltså, där vi bodde 3 veckor innan VM. Alltså, vi hade dåliga träningsförhållanden. Vi fick åka buss en halvtimme för att träna. Äta frukost och en kvart. Vi hade ju ingenting på ålderdomshem.
Nej.
Jo, därför att det var så här, vi hade ett fantastiskt fint hotell som vi bokade och packade i Mexico City för VM. Ja, när vi kom dit, vem hade då? Jag gjorde det, var italienarna som hade köpt stället. Va? Vi fick ju veta det precis innan, så de fick ställa om allting. Mm. Fick bo upp i Toluca då. Va? Så att, det var ju, alltså hela upplägget var otroligt dåligt, alltså, om man säger så. Nu efteråt man tittar. Va? Och jag visste ju inte hur fan ett VM var. Så här där man har varit med, det var ju första gången, va.
Mm.
Och sen hade vi ju sån kanontrupp, va? Så det var ju så att många spelare blev sura. För vissa spelare fick företräde att spela. Va? För det var för bra spelare på varje... Det blev konkurrens på varje jävla plats. Va? Och det blev fight på träningarna och vem som var bäst. Så att det inverkar negativt. Ja. Alltså.
Det låter inte speciellt...
Nej, alltså,
förutsättningarna finns inte så bra. Och det är inte någon speciell harmoni i truppen.
Sen att jag då åker illa på det är väl en sak. Va? Men sen kändes i laget, det var inte, vi hade jättebra lag. Alltså, vi har väl aldrig haft nästan så bra lag. Det är lag som kvalar mot Frankrike och hela den biten. Vi har ett kanonlag här. Va? Så att det var väldigt synd att vi fick sådana förutsättningar. Mm. Det laget som var så bra egentligen. Mm. Sen fick vi ju helt andra förutsättningar i ett annat VM 74. Va? Så det var ju helt som natt och dag. Va?
Eftersom du var med på 3 raka VM. Mm. Ser du tydligt liksom lärdomar som man drar som man kan följa ända till 78?
Absolut.
Vad då till exempel?
Ja, framförallt en sån grej som att bo bor någorlunda bra eller bor bra, va? För det måste man ha när man ligger på en sån turnering, att man har bra. Det ser man idag också. Man väljer väldigt noggrant ut år innan vad man ska bo, vad man ska göra, maten, allt sånt som inte fanns liksom då. Jag tror att det var att okunskap om det hela, va? Hela biten, och även den här mentala biten som fanns för att det går att ordna sig, och det är ingen som pratar med mig riktigt i Mexiko om det här. Jag hade ju ingen jag kunde prata med. Jag blev ju trea, satt på läktaren liksom, och det var ju först när man kom hem efter det hela man kunde börja bearbeta hela, och pressen kom ju och frågade mig, vad tycker du om det nu? Alltså liksom hela tiden var ju pressen där och frågade mig och tyckte synd om mig och fan ska det gå nu och allt sånt där.
Men du hade ingen snack med Orvar?
Nej, jag hade ingen snack så att han sa att nu är det bäst att göra så, utan det blev bara så. Jag fick liksom höra att han blev tredje målvakt. Nu sitter jag på läktaren resten av VM:et, va? Och jag kunde inte säga en 21-årig, vad fan ska jag säga? Så att det blev lite tokigt. Sen är jag ju tacksam för Orvar naturligtvis att han valde mig som 19-åring att få vara med den här resan till Mexiko. Inget snack om det, va? Men sen när det kom till kritan så var det lite fel beslut tycker jag. Så jag har ju varit målvaktstränare själv i 23 år. Så jag vet precis den grejen. Det är sådana grejer som man absolut inte får göra. Så. Bara plocka bort och sånt, ge förklaringar och liksom och säga att det var så och så, utan man fick liksom inte någon förklaring för det hela, utan man fick läsa i pressen det mesta kan man väl säga. Och vi hade ju tidningarna 3 dagar efteråt i Mexiko, så jag kunde läsa hela skiten. Ja. Alltså, det var kanske bara bra att de satt mig på läktaren, för att jag vet inte fan, man skulle kunna hoppat in igen efter den jäkla näsavningen jag fick då.
Det låter inte som några fina minnen från
Nej,
Mexiko.
Inte på det viset så, va? Sen är jag ju väldigt klar ändå, jag fick vara med och få gjort ett VM så, va? Men det var ju inte kul, va? Man är ju inte föreställt sig på det viset, va? Att man fick inte en chans att visa sig riktigt, va? Inga förutsättningar för att kunna göra en bra match, om man säger så.
Nej, verkligen inte. När du får guldbollen året efter, kan man lugnt säga att det var en fråga om revansch då, eller?
Jag gjorde en bra höstsäsong då i Hammarby 70, och sen även 71 kan man väl säga jag var med när de var med och rädda laget för att vara klar i Allsvenskan 71, och landslaget kan man säga kom jag väl in igen riktigt 71, va. Och sen att man fick, det är ju en pojkrum som går upp för att man får guldbollen. Det var man med, det var ju många före mig målvakter. Inte många målvakter, jag vet ju, det var ju väl Kalle Svensson, det var väl Bengt Samora Nyholm, tror jag, som hade fått guldbollen innan mig.
Och då är det bara 22 år.
Det är 22 år, va? Så att det var inte helt fel. Alltså. Det hjälpte mig naturligtvis mycket att jag var på rätt väg, kan man
du
säga.
Du åkte inte hem till Orvar och visade upp den?
Nej, jag har ett väldigt bra förhållande för Orvar senare, va? Så att väldigt fin kille och allt det här, va? Så det var inte så, det var just den här biten. Och jag förstår honom också, han hade ju pressen på sig också, va?
Ja.
Men det blev liksom olika omställningar i hela ledet, va? Så att det blev på det viset, va? Men sen var det väl att det var väl något att skriva om för pressen också riktigt, att första gången på 12 var med i VM och allt det här, för det var ju en hås upp så här att Italien, nu ska vi, det var ju den matchen vi skulle vinna, sen var precis man inte brydde sig om de två andra.
Ja.
Då hade du räckt med en poäng till mot Isas, så det var ju 2-poängssystem och så hade vi gått vidare.
Ja, men jag menar hås är ju, jag tänker på en sån sak som när Ove Kindvall avgör mot Frankrike och får bragdguldet. Jag menar, det verkar ju verkligen som att en hel nation suktar efter ett VM.
Så är det, verkligen. Det var ju så, jag var ju med och kan väl säga nu efter kanske en stor del att vi vann mot Frankrike också, va? Och vi hade ju ett jättebra lag som jag sa. Jag var ju, där fick man ju verkligen bekänna färg. Det var man ju 20 år bara gammal. Och det var ju också konkurrens mellan mig och Sven-Gunnar Larsson, men ändå liksom, det var inte samma grej på något vis, va? Utan då visste jag att jag skulle spela, va? Så att och då hade ju haft en fantastisk vecka, den här veckan med kval med Hammarby när vi gick upp i Allsvenskan. Sandåkern på lördagen då, jag tog straff där uppe och sen samling på kvällen sen med landslaget, var med mot Frankrike och vann VM-kvalet, och sen på söndagen vann vi mot Helsingborg och gick upp i Allsvenskan. Det var den bästa veckan jag varit med om oss. Helt otroligt.
Ja. Det blev 8 säsonger i Bayern.
Ja, just det. 66-74 kan man säga.
Liksom, var du färdig med det sen? Var det proffslivet som lockade innan Kaiserslautern äventyret?
Jag hade ju redan 71 fått ett anbud från Schroningen i Holland då, va? Och åka dit, va? För deras målvakt hade hette otroligt på en verkligen prisutdelning omkommet till bilolycka, va?
Oj.
Så att de ville ha mig, va? Men då jag kände det, jag var inte riktigt mogen faktiskt. Och sen var det inte så, nu kan jag snacka om pengar och betalt, så var jag inte riktigt nöjd, va. Men sen känner man ju då, man tränar ju hårt på den tiden. Jag var ju 3-4 gånger i veckan. Jag var ju den som tränade mest av alla spelarna, för att de andra tränade bara 2-3. Svenne körde ju alltid med mig nästa gång. Och hade fått barn då precis också, min dotter då. Sluta 5 på meterbutiken, skulle börja träna 6 och var hemma 9. Och det pågår då hela året. Jag tänkte, fasen alltså, det är jobbigt. Så att sen ju mer och mer så såg man ju killar som Roland Sandberg och Ralf och ett par till. Fick ju anbud och blev proffs. Och på den tiden var det jäkligt svårt att komma ut som målvakt och bli proffs. Så att jag tänkte, hoppas någon jäkla gång. Och då hade jag ju också den här turen, eller skicklig, att när de var tittade på Roland och Ralf, oftast var det ju med landskampen vi spelade och så här. Det gick jävligt bra för mig också. Va? Det var ju ganska lätt som tränare och titta också på president. Och varje gång gick det bra för mig. Och sen så hade jag ju turen då och att bli plats ledig i Kaiserslautern också. Att deras keeper fick problem med knät. Så att de ville ha en ny keeper. Och tänkte, hade de ju tänkt på mig då och pratat med Roland. Och men jag frågade mig om jag var intresserad att åka dit. Va? Och det var ju naturligtvis sen. Va? Och vi var ju nere och spelade en landskamp, eller landskamp, träningsmatch innan i Gelsenkirchen. Mot Österrike hade vi träningsläger i Kaiserslautern. Nu mötte vi Kaiserslautern. Jag gjorde en jävla match mot dem. Vi vann med 1-0 alltså. Vad var det som var avgörande antagligen? Att jag skulle komma dit. Och sen så kom de sen på i februari och ville värva mig. Då var, kom ett bud som jag tyckte var, fan, så är det inte mer pengar egentligen? Jag jämförde min lilla lön i Metro då. Jag hade Metrobutikerna, jobbade där. Lennart Nymans företag, livsmedelsföretag. Jag tänkte, fasen alltså. Så visste jag då VM-74 att det skulle kanske vara möjligt om jag gjorde ett bra VM att jag kunde få lite högre. Så jag sa nej till dem och ja, då hade jag ett kontrakt då, va? Ja, då får du skicka tillbaka det här kontraktet till oss då. Och så blev det ingenting sen om du inte vill, va? Och det gjorde jag. Och trodde att det här var ur världen allting. Och så kom även FC Köln upp och ville värva mig. För de hade en ung keeper som var 18 år bara, som inte litar på riktigt, som heter Tony Schumacher. Och sen som var inte liksom klar
som
med honom.
Nej,
som blev jävligt bra sen. Och du fick kanske att dela på det. Och var förbannade. Eller förbannade. De sa så här, vi har ju haft ett förkontrakt med det här. Vad har du det nu? Det står ju att vi har första kink på det. Nej, men har jag skickat tillbaka det? Har inte vi fått så blå näk. Jag kunde inte bevisa det, för jag har inte skickat det rekommenderat. Och det var väl min lycka, kan man säga då, att då kom de upp och då var det ett helt annat läge. Va? Då ville de ha mig med en gång. Va? Och då till efter VM. Va? Så jag skrev ju på det. Va? Och det var ju liksom, sen efteråt var det drama som jag kunde skriva på när det gick så bra i VM. Och kanske missade massa pengar och allt det här. Va? Men jag känner ju det, att jag känner att jag vill kunna spela lugnt i ett VM. Va? Och känna mig trygg och det. Och veta att jag kommer dit sen om efter VM kommer jag spela här. Va? Så det var nog det som gjorde att det mentalt, jag känner att det var perfekt att skriva på innan. Va?
På den tiden då, när Kaiserslautern lägger ett nytt bud, vad handlar det om för summor?
Ja, det kan väl handla, jag vet inte, D-marken stod då, och det kan väl handla om, kan väl säga att jag fick någon miljon när jag flyttade ner. Va? Och sen hade vi väl månadslömpor och bonus och så här, vi hade väl 4, vi kanske var inne i det kanske. Kanske en 12-13 000 vi hade för vunnen matchen och sånt där. Va? Och sen hade vi någon mer grej på vad vi tjänade när vi spelade UEFA-cupen och sånt. Va? Så det var inga större. Alltså när du hör idag vad man tjänar i veckan. Och men okej, det är helt andra förutsättningar. Ja. Det är ju näringslivet överallt. Så det får man acceptera. Va? Det är inget sånt. Va? Och jag har aldrig liksom varit den som har klankat på spelare idag som tjänar pengar. Jag kan bara, vad jag tycker är lite fel är de yngre killarna som får så jäkla mycket pengar med en gång, va? Och kanske har svårt att hantera det hela. Va? Mm. Och kanske inte har någon utbildning på hur man hanterar pengar.
Och så blir det därefter.
Va? Och kanske luras och går till en klubb som inte de skulle ha gått till, för att de har så mycket pengar. Då. Och det är väl många gånger agenternas fel att det blir så. Va?
Hade du agent på den tiden?
Jag vet inte vad vi kallar agent. Jag har en kille som heter Valuček, en tjeckisk kille som hade restaurang i Stockholm, som hade kontaktnät över Europa, som hjälpte både Ralf och Roland och mig att komma ut. Va? Och sen hade jag en ekonomisk rådgivare, jag vill säga Lasse Hallgren, Facits ekonomidirektör, som Roland och Ralf och de hade haft kontakt med. Han hjälpte oss att förhandla med klubben och sånt va. Men sen hade vi liksom ingen att de följde med och hade, att någon hade pengar på vad jag tjänar varje månad, vilket reklamkontrakt jag hade, så ska han ha pengar på det. Inget sånt fanns ju inte va. Utan det skötte man ju själv va, många gånger. Jag hade en kille som hette Björn Bergen i Mariestad som hjälpte mig med reklamkontrakterna i VM 78 va. Som då kan man väl säga att han var väl lite manager för att skaffa reklamkontrakt och sånt för mig, men annars så hade jag ingenting, skötte jag mig själv. Så varje gång det var dags att förhandla då kom Lars Hallgren va.
Men det känns ju som ställningen som spelare då, om man jämför med nu, när de kan säga, ja men vi har ju ett förkontrakt, så det är typ som att vi äger dig liksom. Att, ja, vilken att annorlunda ställning man har som spelare.
Det. Ja. Och du vet, men jag var ju amatör alltså. Jag var ju för fan snövigt amatör i Sverige. Jag tjänar ju inte många hundra spänn. Vi hade ju inga bankkonton. Vi fick ju utbetalt på träningarna så här.
Ja.
Och sen så meddelade ju då Hammarby skattemyndighet vad vi hade tjänat. Och så kom ju restskatten sen december. Visste man inte om hur mycket man fick då. Man fick ju lägga ihop hur mycket man fick i handen då va. Men det var ju liksom, det var ju öppna pengar men som vi fick betala skatt på ändå va. Men det var ett helt annat system. Mm. Vi hade ju inga konton här, bankkonton i Hammarby. Men det fick de sen när jag flyttade konstigt. Jag vet inte varför alltså. Så att det blev så. Men det var festligt alltså. Helt otroligt. Det var en helt annan värld. Mm. Men det var det idag.
Vad var de stora skillnaderna när du kom till Kaiserslautern då? För då hade du hade ju bara en klubb så att säga att jämföra med.
Nej, det var ju helt annorlunda organiserat lite. Och träningen naturligtvis. Okej, jag hade ju tränat mest av alla Hammarby-killarna 4 gånger i veckan kan man ju säga med Svennes träning och där. Men när du kom dit här och tränade ju 9-10 pass i veckan vet, redan då. Va? Och det var ju det som knäckte i början. Man är ju jättejobbigt. Alltså. Han gick ju ner 5 kilo tror jag direkt när han kom ner då. Man fick vara med och springa med utespelarna i skogen och på uppladdningen. Vi hade ju 7 veckor så upp. Jag hade varit tränad så jävla hårt. Alltså. Så man fick ju ställa om sig helt. Alltså. Men sen känner man ju att träning gav resultat. Man blev säkrare och säkrare och tränade på bra planer. Och fick spela för 25-30 000 varje vecka och så här. Och det blev ett helt annat, helt annat fotbollsliv. Alltså. Och så man kände att man kunde vara utvilad. Man kom till träningarna och emellan och till matcherna och man såg borta varje match innan varje fredag kväll såg man bort. Jag menar i Hammarby där. Då slutade vi jobba 5. Nej, ja, 5 slutade vi jobba. 5:30 var det samling på Råsunda och 7 var det derby mot AIK. Så var det ju. Det var ju natt och dag.
Helt otroligt.
Det var någon gång ibland vi fick ta led på eftermiddagen och ladda upp på Flamingo kanske 2 timmar innan och käka och sen gick vi bort och spelade.
Ja.
Alltså, vi låg ju inte borta. När vi spelade i Göteborg sen så åkte vi ju tåget klockan 11, vi var ner klockan 3 i Göteborg.
Mm.
Och så hade vi någon dagrum där och som var ju match på kvällen. Sen 11 nattåget tillbaka till Stockholm. Så det var ju det är kul idag egentligen, man skulle få upp, de här unga killarna som spelar idag, de skulle få uppleva hur vi upplevde, hur vi hade det. Alltså.
Men omklädningsrummet i Kaiserslautern då, att min bild av tysk fotboll det är ju att det är ju betydligt hårdare klimat och sådär liksom. Mera ego. Och ja, man jämför då med Hammarby.
Jo, det var naturligtvis. Det var naturligtvis att det är mera. Där kom ju vi svenska killar då ner och försökte ta en plats för de tyska killarna som spelar i laget där. Och de killarna som spelar i laget på den tiden var det så att det var många som kom från omgivning Kaiserslautern runt. Så var det ju sällan att på den tiden, även där nere var det sällan när man var en kille från Hamburg eller där, utan det var de från en del landskapet runt om. Sen blev det ju mer och mer att man tog spelare utifrån och hit och dit va. Men det är klart att, men det var alltid schysst alltså. Det var aldrig någon jävel som gick och de respekterade varandra, yrkesmän, att de gick inte medvetet in på träningen och kapade en kille bara för att han skulle ta hans plats va. Och skulle det vara så tränaren till att den killen fick inte spela nästa match eller sånt där. Så var det jävligt stentufft då va.
Hur var det med språket då?
Jag hade ju pluggat tyska från 7:an kan man väl säga. 7:an, 8:an, 9:an och så 3 år på gymnasiet. Så jag hade jävligt bra grammatisk utbildning måste jag säga. Vi hade en värmländsk, Maj Nilsson hette hon.
Det är bra folk där.
Ja, hon var från... Jag tror hon var från Hagfors. Hon var skolkamrat med Monica Zetterlund faktiskt. Det sa hon. Hon var fantastisk och lärde ut just grammatiskt. Va? I de här 7:an, 8:an, 9:an. Engelska likadant. Va? Så jag är väldigt lätt att både skriva och skriva tyska. Va? Men på den tiden fick man aldrig snacka så mycket tyska och få ordförråd i skolan som man skulle ha haft egentligen. Va? Mm. Och det fick man ju erfara när man kom till Tyskland. Man var ju inte så här halvsjö för fan nästan. Det hade man väl lite problem då. Skoltyskar, man hörde nyheterna kunna, men sen hade ju dialekterna nedfallst, det är ju helt annorlunda ord. Va? Så att det tog 3 år när jag kom in riktigt i det här. Va? Men ändå så kände jag att man vågade liksom inte så jäkla mycket komma in. Det var när tyskan, man snackade med kompisarna och sådär. Va? Man vågade väl aldrig dra vitsar på tyska. Man vågade liksom inte. Man hade de kunskaperna. Nu, jag brukar jämföra nu när jag ända fram till jag flyttar från Tyskland och till jag börjar jobba på Hornbach, som inte tyska har förändrats. Alltså affärstyskan och vad jag jobbar med mycket inom byggtyska, i och med att jag jobbar inom den här sektorn, och hur jag har fått upp den, alltså tyskan, på en helt annan nivå. Nu bogar jag ju, som jag sa innan. Jag har en lov för att jag kan skoja på tyska, jag kan prata precis som vilken annan tysk. Va? Men det kunde jag inte innan, man vågar inte det. Och sån här grejer. Så det är skillnaden.
Men gick det snabbt att komma in i det fotbollsmässiga språket, ja, absolut, och kunna dirigera?
Absolut,
och så?
Absolut. Ja. Det gjorde. Det var ju, det fick man göra helt enkelt. Va? Mm.
Det blev ju 10 år.
Ja.
Och det krävs väl säkert något sånt för att nå den statusen du ändå har gjort. Men hur kommer det sig att du blev kvar där så länge? Att det inte blev något steg vidare därifrån?
Ja, det är väl också så att när jag spelade i tyska ligan, det var det väl så att man värvar inte av varandra så ofta målvakter faktiskt. Utan när jag kom ihåg första 5 år var samma keeper. Alltså. Sen kom det en del utländska keeper in i ligan. Jean-Marie Pfaff till exempel, det var München och ett par andra. Va? Som oftast var att man kanske tog utländska killar som kom. Va? Men det var ingen stor omsättning så kan man säga, va? Som spelare. Och sen trivdes jag så jäkla bra. Va? Jag kunde inte ha det bättre. Va? Och jag var nöjd liksom med livet där, va? Och under tiden så utvecklades jag, tyckte jag själv, jättebra under tiden här med VM och allting. Va? Så jag hade ingen anledning liksom att titta. Det låter jävligt konstigt. Hade det varit idag kanske, vet man ju aldrig om man har haft samma inställning. Va? Nu som att man kanske spelat i en klubb i 3 eller 2. Men det som jag har fått uppleva där, och jag tror att många, som du säger innan, missar att man kommer inte in och man får inte träffa så mycket folk och lära känna dem under en längre tid, utan det är kortare tid. Går du till nästa klubb, spelar du där, och så går du till nästa. Bankkontot växer naturligtvis oerhört, men
det finns andra värden
man
också.
Man måste vara det livet lite annorlunda också. Man kan inte bara efter penningmässigt. Det är klart, om man nu säger vad jag hade tjänat i dagens läge, om jag hade spelat där nere och allt det här, det är ju utopi, det vet man ju inte. Va? Det kan man inte jämföra. Va? Utan det jag gjorde, jag är fantastiskt nöjd de här åren faktiskt. Och jag har haft nytta av det här efter karriären så mycket. Va? Jag fick ett fantastiskt civilt jobb av Hornbach, som jag var ju 13 år och fortfarande är kvar. Va? Som jag inte hade fått om jag inte hade varit där nere. Va? Och som jag säger idag, mycket mer kanske än jag hade fått fotbollsmässigt pengar. Så det är ovärderliga grejer som jag har fått genom Hornbach här, och alla kontakter jag har fått och vänner. Och så att nej, jag ångrar inte ett jäkla dugg att jag stannar kvar här faktiskt.
Där olika personer efter sin karriär tar olika vägar på olika sätt inom fotbollen, så har ju du ändå liksom haft ett jättestarkt varumärke just där och kunnat jobba vidare med egentligen vad som helst som är kopplat till Tyskland, för att du var en så stor personlighet just där.
Ja, jag kan väl säga att det började då med att farsan och jag bildade mitt aktiebolag då under tiden jag var i Tyskland. Och 1979, och byggde upp då ett varumärke för mig själv då, va? Vikingen med hårt på, som jag hade upp på mina produkter, med målvaktshandskar framför allt. Och målvaktsprodukter och även andra grejer, va? Som vi sålde på sporthandeln här i Sverige. Va? Och det var ju därför jag kunde komma hem sen till Sverige och direkt komma in i vårat företag och börja och marknadsföra mina produkter. Och det är därför jag var så noga med att jag tänkte, nej, jag kan inte hålla på med 2. Jag kan inte både fortsätta spela fotboll i Sverige och sen ska jag åka rika omkring och marknadsföra mina produkter, utan det valde jag att sluta när jag var på någorlunda på toppen. Va? För att man ska inte kunna säga, nu kommer han hit, nu marknadsför han de här programmen. Och då kan även produkterna gå ner i värde om det går dåligt idrottsmässigt. Va? Så nu hade jag klart min karriär, produkterna var bra, kunde jag fortsätta med. Och då hade jag i 18 år den agenturen Reusch som vi hade då. Och därför hade jag ju sån god kontakt med Tyskland hela tiden under tiden jag hade slutat också. Va? Och sen efter det så fortsatte med en sportresebyrå som jag hade tillsammans med andra här och idrottsresor till, det var både Formel 1 och det var Bundesliga, Premier League och allt.
Till har hela tiden varit kopplat till Tyskland,
ja,
hela,
ja, just det. Och sen kom ju då, ringde, fick ett samtal från Hornbach 2001 och det var deras chefer, två bröder då, som var med, hade varit mina fans och frågade om jag ville hjälpa dem, för nu var det dags att gå in i Sverige i byggbranschen. Mm. Byggvaruhus, fanns en marknadslucka om jag ville hjälpa dem. Mm. Första var väl kanske dörröppnare i början, men sen blev det mer och mer. Va? Och sen blev jag ansvarig för hela, först var det Sverige, sen var det även Skandinavien när vi var snack om vi skulle gå till Norge och Finland. Va? Som etableringsansvarig. Det innebär då att jag skulle leverera byggloftsklara tomter till Hornbach. Så det var mycket, jag åkte kring kommunerna och pratade med dem och förhandlade med dem och allt det här. Va? Och idag har vi ju 5 varuhus i Sverige. Va? Och, så att det var en jäkla, helt annorlunda resa än fotbollen, men ändå byggt på fotbollen, va? På något jäkla vis, hela den tråden. Va?
Har du alltid haft med dig en sån här business-sida i dig själv?
Det har jag nog haft. Farsan har ju lärt mig en hel del när vi började med företaget och det. Va? Och innan jobbade jag på inköpsavdelningen på Metrobutikerna. Det var ett företag innan ICA då, som kom och köpte och sålde då livsmedel, va? På den biten. Så att, men just det här med försäljning, det är väl, det är ju farsans del. Va? Farsan var ju säljare själv och Erland är ju säljare på ett telekomföretag här i Sverige. Så det ligger väl lite i oss att vi är lite säljare och så här, och marknadsförare. Och sen har man väl försökt att och marknadsföra sig själv, brukar jag säga, marknadsföra sin image själv. Liksom alltid varit öppen när det gäller fans och allt sånt där. Och det är ju liksom inte, många gånger är det ju, finns ju folk som inte kan det, utan jag släpper inte in mig någon här, utan här är inte hit men inte längre. Va? Mm. Och det var ju det som jag, om man nu kommer in på en annan grej som du kanske kommer att fråga om sen, det här avskedsmatchen och det. Va? Får en sån match får du inte om du inte själv innan kan marknadsföra själv mot fansen. Nej. Och det är typiskt en sån.
Ja, men hur var det att efter 10 år, för då kan man väl säga, visste du det då att du skulle avsluta din karriär i det läget? Eller
hur, ja, jag visste ju det. Ja, det var väl på sista året hade jag fått en del skavanker. Så i sista året på säsongen som skulle börja var jag skadad då, va? Så jag var skadad den 4-5 matcher innan jag kom med igen sist. Och då tänkte jag, nej fan, så nu är det 10 år, va? Och då hade klubben kommit till mig och sagt, okej, vi vill förlänga med 3 år till dig igen här. Och tänkte, nej fan, jag vet inte om jag ska göra det. Va? Så jag pratade med min dåvarande fru om vi ska göra. Och tänkte, 10 år är precis lagom. Och då tänkte jag, det är dags att komma hem och hjälpa till lite företaget hemma och sådär. Så att då sa jag, nej, jag passar nog att, det är nog bra så. Ja, då ska vi göra något sen. Då ska vi försöka fixa det här med en avskedsmatch. Norbertini sett han som var chef på kontoret då, va? Väldigt stor kontakt, stor personlighet, han har varit president och sen var han också ledare för alla fanklubb. Få en avskedsmatch, va? Sen började ruska lite det och var ju jättesvårt för en utlänning att få en sån match, utan det är bara tyskar som har fått det, de måste ha 70-80 landskamper för att få en sån match. Mm. Men på något jäkla vis så blev det ju att jag kunde uppfylla det här kriteriet. Du måste ha gjort 500 matcher i klubben. Det hade jag gjort med vänskap och allt sånt där. Jag måste ha 10 år i klubben. Va? Du måste ha gjort över, vad sa de? Över 70 landskamper. Det hade jag också. Men jag hade inte att jag var inte tysk. Va? Men då kringgick de ner att jag hade varit så länge i klubben och allt det här, så de betraktade mig som tysk. Jag fick dispens på den grejen.
Du var väl nästan semi-tysk?
Ja, just det, ja. Kan man säga. Så att då började vi jobba på den här matchen och han och jag var. Och helt otrolig respons fick man då. Det var ju sanslöst. Vi började redan i matchen skulle gå i påsken i april och de började redan till julen börja jobba. Va? Då började det här med vinet. Det stod liksom mitt vin då med etikett på och sådär, va? Där nere såldes. Och sen var det då sån här jubileumsutgåva var det. Och så hade jag då förstadagsfrimärke. Sådana här grejer med stämpel på allting. Det var alltså massa grejer som runt mig då, va. Och då skulle matchen gå annan av påsk. Va? Och då såg det ju slut där 35 000 på den här matchen. Va? Det var ju liksom. Och sen viktigast var hur vi skulle göra. Hur vi skulle lägga upp själva matchen då, va. Så det ska ju vara en match då mellan två lag. Och det var ju Kaiserslautern givna då. Vårt representationslag. Sen då så fick jag själv sätta ihop på ett lag. Med VM-spelare från 74. Svenska och tyska då, va. Det var ju Och då fick vi ihop då, skrev jag då till alla de här, jag skrev till Beckenbauer, han tackade jag, Grabowski, Overath, Sepp Maier och vem var den femte?
Breitner.
Breitner var med också, det var fem stycken där. Om de ville komma och vad de ville ha för det här. För jag tänkte, jag kan inte bara säga att de man har ju väntat sig kanske, ja vi vill ha 10 000 mark för att jag ska komma. Men då skrev en jag, nej det tycker jag är jättekul att du ska ha avskedsmatchen. Här har vi kutym att det gör vi, det är kutym att göra det va. Det var den ena killen var i Beckenbauer, jag tror jag var i Argentina och han skulle åka hem och Brighton var i Italien va. Så de fick ju bara omkostnader och betala i princip. Va? Sen kom de allihopa va. Och de svenska killarna var ju inga problem va. Det hade vi ju hela VM-lag kan man säga var med där. Jag tror bara var Ralf kunde inte komma tyvärr. Men annars var det med komplett och så hade vi då Kenta Olsson bjöd ner också som gammal Hammarbykille. Sen bjöd in Fritz Walter, du vet ju om det var när den idag ska spela han i Kaiserslautern. Han var ju hedersgäst, Helmut Schön var hedersgäst. Svenska ambassadören var där. Vi hade med mig. Ja, vi hade väldigt mycket sån promenens runt om det hela. Ja. Vi hade alla fyra tränare där, Erik Schriebeck då. Eller Orvar Bergmark först, Åbe Eriksson, Erik Schriebeck, Fältkamp. De satt på bänken och körde laget. Och sen Walter Eschweiler var domare då, tyska VM-domaren. Och så grabben Erland fick gå in med bollen med mig då där va. Det var ju också en grej. Så att innan matchen så hade de byggt upp ett stort podium på plan. Där då de här fanklammarna som var väl en hundra på den tiden kom dit då innan matchen och hade gåvor med sig varenda jäkel. Det var från grisar till höns och det var till vin och det var till gökur och jag vet inte fan allting. Så jag hade ett helt omklädningsrum i stadion fullt med mina presenter efter matchen. Så då blev man avtackad då innan där. Ja, och sen var det ju matchen då var det en massa grejer va. Så jag var ju med och spelade 70 minuter. Vi hade ju problem mot det gänget där. Vi låg under med 2-1 halvlek och vår tränare var galen. Alltså. Så vi kan fan inte göra bort oss mot det här jäkla gänget. Även om de är en gamla storspelare. Så som ledde ju då började då. Gjorde de ju upp en grej Sepp Maier och Beckenbauer att han tog med hand inom straffen. Så jag fick ju fram och lägga en straff. Du vet. Som tur är så satt man ju dit han också. Annars hade det blivit lite antiklimax som jag inte hade gjort det. Vet. Och sen efter matchen var det ju då ärevarv och grejer va. Och sen efter det så bjöd ju stan på bankett, du vet. Så jag fick gratis av stan bankett på hela det gänget. Alltså inte med fru utan vanliga, med alla, hela dem i den här salen, Barbarossa och sånt. Så efter det så åkte vi till nästa bankett och hade jag bjudit in med spelarfruar och allting. Och sen sista festen var klockan 4 ut vid autobahn, då käkade vi frukost. Så det var en fantastisk dag alltså, helt otroligt. Alltså.
Ja, vilket sätt att få avsluta.
Ja. Och det otroliga var sen så hade vi ju fyra matcher kvar i Bundesliga. Jag tror alla har gjort dem. Jag tror jag gjorde de sämsta fyra Bundesligorna i hela min karriär. Jag kunde inte koncentrera mig.
Nej.
Det var precis som att tjuff, slut. Jag vill helst vilja sluta direkt efter det. Alltså.
Ja.
Gick inte.
Nej.
Det är färdigt alltså. Så det var en upplevelse.
Ja, det tror jag det.
Så att det var ju, sen dess har jag hade ju, och det hjälpte mig att sluta sen i Sverige också. Jag hade ju inga tankar på alls. Hade något sug efter något efter det. Utan jag spelade ju sen med Bengt Bedrup i TV-laget. Det var ju min nedtrappning.
Mm.
Och sen hoppade jag in och jag tror det var med Sundsvall en match där uppe 88. Tillsammans med Thomas Brolin också faktiskt. Spelade den matchen. Så det var väl det. Jag avslutade med en match med Väsby. Var med en match och sen var med en match i division 5 norra Norrland. Fosters FF.
Mm.
Det är min sista officiella, alltså, i förbundet säger man, det är min sista match.
Mm. Men det är egentligen den där avtackningsmatchen som blev punkten.
Absolut.
Det går liksom inte att slå.
Nej. Det var slut då efter den precis. Sen även när jag hade fyra matcher kvar liksom. Det var...
Men när du ser tillbaka på allt det här då. Efter VM 74 då är du med i världslaget.
Mm.
Du är Europas bästa målvakt fyra gånger på 70-talet.
Ja, just det.
Ja, det måste vara en
det var fantastiskt.
Stolt känsla.
Ja, det var det. Det här att jag var med i Europas bästa keeper, det visste inte jag om från efter min karriär att den här fransk fotboll hade tagit ut bästa målvakten i ranking som kom högst varje år i den här listan. Va?
Mm.
Men det är helt fantastiskt egentligen. Ja, det är otroligt egentligen.
Men spelade det roll också? Jag tänker på att du blev ju kvar så länge. För Kaiserslautern växte ju som klubb. Ni var ju topplag i slutet på 70, början på 80 och kom långt i Europacupen och sånt.
Ja, sen började de ju vinna sen efter jag hade slutat också. Slog vi kuppen två gånger, ligan två gånger eller sånt där. Va? Så ja. Att, var ju det
men
synd.
Ni byggde upp någonting
ja,
stort?
Vi, hade, vi var ju kuppfinalen två gånger, men tyvärr förlorade vi under min tid också. Mm. Och vi blev trea två gånger och fyra två gånger under tiden Fällkamp var tränare på slutet. Där, va? Så att, nej, och sen var du med här i Europacupen lite sådana grejer. Så.
Landslagskarriären då? Du gjorde ingen landskamp efter 80. Tackar du nej då? Eller?
Ja, jag gjorde en 80 då ju.
Ja,
jag
men efter
då,
det
just efter. Nej, jag kände det. Att jag kände efter VM Argentina och sen när vi inte kvar. Jag var med och kvalade till 80 då till 82 till Spanien blev det då. Va? Skottland bland annat på Råsunda. Det var ju Strachen. Gjorde ju sista målet på mig. Ju.
Mm.
Fick stryk med 1-0. Och jag kände det så ska man satsa på det igen. Jag kände att jag hade gjort 77 landskamper och på något vis och sen kom ju Laban in också så blev nytt, allting blev nytt liksom igen va? Och efter Åby så jag tänkte nej det och så tänkte jag då satsa allt på Kaiserslautern istället. Så jag slutade ju redan 80 då och slutade 84, fyra år hade jag kunnat spela naturligtvis och hade känt och haft motivationen och sånt där, det hade jag väl naturligtvis sagt men jag tänkte det var avslut där.
Men om man jämför den här gruvliga starten då som du hade 70 med de två VM där du är en etablerad världsmålvakt. Hur ser du på lagen och hur ser du på själva VM-turneringarna 74 och 78? För 74 har ni fortfarande ett jäkligt bra lag.
Ja, det hade vi ju. Det hade vi verkligen. Och då fick vi in även hela truppen. Fick vi en harmoni i truppen också som jag tror man måste ha för att kunna gå långt i en turnering. Man känner att alla de killarna i laget som var första, men de kände att de hade ett jävla stöd från de som var bakom. Va? Liksom att, även om de gjorde ju allt på träningen för att slå oss. Va? Så stöttade de så in i helsike sen till match och allting. Va? Och det hade ju OB, det är ju OB ställ att tacka för det här. För han visste och fick ihop den truppen så perfekt. Alltså, så att det inte blev någon stridighet. Killarna visste där, om det inte hände något oförsett så spelar inte du i VM, du är med här för att stötta och alla killarna gick med på det. Även, jag hade ju både Hagberg och Sven-Gunnar Larsson, fantastiska killar som stöttade mig något oerhört. Alltså. Så det är så att man glömmer många gånger alltså, bakom själva laget, hur mycket som fordras för att det ska gå bra i hela truppen. Va?
Ja visst, ja. Om man jämför med 94 där så kände man också att det, var, ja, det fanns en harmoni.
Samma grej kan man säga, ja. För jag har förstått att det är så. Och sen 78... Det var väl många killar kanske på väg, om man nu säger lite utför. Man hade varit med om mycket och var med där. Vi hade fortfarande ändå bäst kanske, men ändå så var man... Det var kanske lite så att det var en känsla man hade att vi ska göra ett bra VM. Va? Men då hade man ju det i sinne 74, om det kan gå bra lika bra som den gången. Va? Och där hade vi lite oflyt också på matcherna. Vi hade ju... Hade vi haft tur hade vi kunnat vunnit mot Brasilien första matchen och andra matchen... Man ska inte skylla allt för mycket på domar, men det var en fel om straffspark vi fick mot Österrike. Va? Och sen hade vi sista match mot Spanien. Det var liksom... Och sen var väl en del killar skadade och blev skadade och så här. Och som sagt, vissa killar var inte riktigt på topp. Utan, så att det blev som det blev. Va? Vi åkte ju över. Men det är ändå att vi var i alla fall med i VM. Va? Och det är klart att det ska man inte vara nöjd med. Och vi kände väl det som var med då, att det var en jäkla besvikelse. Om man jämför det med 74 då, som vi hade haft innan.
Men skulle du säga att laget var bättre 70?
Ja, om man jämför laget 69-70, ett jäkla bra lag vi hade alltså, måste jag säga. Det var en av de bästa jag har spelat i alltså. Och sen var det ju annorlunda 74 på något vis, för det hade ju, var harmonin, det var jag fyra år äldre, det var harmonin med i hela laget. Och det kändes på något vis, det var närmare, det var i Europa. Vi bodde fantastiskt fint i Mönchengladbach, det var helt andra förutsättningar vi hade, det var öppet liksom, Vi gick ju öppet att kunna gå på stan och allt sånt där. Det var inte liksom att här kan inte gå ut. Här, liksom att, helt annan förutsättning, vilket det blir när man är. Och sen till och med i Argentina så kunde vi röra oss fritt. Va? Vi visste ju ändå landet hur det var när vi åkte dit. Va? Det var ju diktatur så det skrek om det med juntan och hela biten. Va? Men det fick man ju försöka koppla bort när man spelar. Va? Men vi, som sagt... Vi märkte ju ingenting när vi var där, men att vi kollade, var ner och kollade på de här mödrarna som gick runt på torget. Där fick man en otäck känsla att fy fasen alltså. Gick med bilder och höll upp sina söner som var försvunna. Ja. Det var ju jätteintryck alltså.
Men ni hade möjlighet att röra er så? Ni var inte liksom så skyddade?
Nej, vi bodde mitt i Buenos Aires alltså. Sen när vi hade säkerhetsvakter bakom, det såg man inte så mycket. Man såg nog med i Tyskland faktiskt. Tack vare Bademeinen och allt de här hoten som var då 74-75. Men,
hur var det då att komma ner till det när du kom ner till Tyskland?
Ja, det var ju också, man hade inte märkt så mycket, man hade talat om det hela biten, va? Men man fick ju, då stod ju en sån här kille, hårsättaren i hotell uppe i våningen när vi bodde, vi hade ett helt hotellplan. Och kolla var vi gick, och man hade folk med sig när man gick. Det var ju attentatsgrejer då. Det var ju 72 i München, det hände det ena där, och nu var det VM 74, så det var mycket från München som också var speglat av det hela, va.
Men det var inget du kände av så i Tyskland, utan det var mer liksom att det var så det var på grund av de händelserna som hade varit.
Och sen då, under tiden man bodde där, sen så fick man ju också uppleva lite grann. Det hände ju attentat då, det var ju, jag tror det var 75 ambassaden i Stockholm de blåste ut där, och sen dödade mig en massa politiker under tiden jag bodde i Tyskland. Ett annat arbetsmarknad med Hans Martin Schleyer och massa andra ministrar, och det var rättegångar hit och dit. Och det var ju under min tid där nere, så var det ju då slutfasen att de tog livet av sig, de här Bademeiner och de som var i fängelset där då. Och hela den biten var, och ja, sen fick man ju uppleva det här med muren och hela biten här. Och jag hade ju en kille som flydde till oss 79, som vi spelade mot Dynamo Berlin då, va. Så efter matchen, dagen efter, så flydde han, hoppade av i ett varuhus i Kassel och kom till oss sen. Det var uppgjort på kvällen innan han skulle komma sen, va. Och det blev ett jävla liv. Han blev avstängd vet du på FIFA, men han var ju, sen bodde han ju i Kassel och fick spela med oss, och bodde faktiskt i samma kåk som jag gjorde. Så jag hade flyttat hem precis när gick han till Braunschweig, och efter det så blev han ju i princip provocerad så att han körde in i träd och dog. Och det är ju bekräftat då att det var Stasi som gjorde. De var ju överallt, de var ju till med Kassislater när jag bodde där, vet, för att jag förekommer i hans Stasi-akter alltså. Som en kille på ett universitet har tagit fram det här och berättat den här historien, va. Just det med Stasi och hans mor, eller att han blev ihjälkörd kan man väl säga. Då står det om mig i och med att han bodde i mitt hus, va. Så att då var de där alltså och kollade vad jag gjorde, och nu gick han dit och han är dit alltså. Helt otroligt. Så jag har bett att få, om jag hade någon Stasi-akt i Tyskland, så har jag bett att få ta del av någon alltså. Men det har inte kommit fram till något. Helt otroligt alltså.
Vad gav han för bild av livet i Östtyskland?
Ja, och han kom ju till oss, va, han stack ju därifrån då, stack med sin familj och dotter och allt det här, va. Så han var ju väldigt, jag tror att hans dotter var också, pappa var uppsatt i partiet här eller sån där grej. Så att när han kom till oss, han ville ju liksom, de hade ju aldrig upplevt, han fick ju pengar direkt och allt det här. Det var ju precis som att han bytte ofta bil och sånt där, va. Man såg sådana grejer att det är så att han då, men väldigt trevlig kille, va. Så att Lutz Eigendorf, så om du kollar på det och googlar på dem, så får du hela historien om honom där. Det är faktiskt intressant. Och sen kom hans föräldrar, typ, han begrov sig i Kaiserslautern sen, för att han hade sin fru boende där, va. Då flydde de, stannade de kvar där. Det här måste ha varit 84, 85, 86, och sen så 89, och så släpptes ju muren sen, va. Så att, och så var en rolig grej också, kul grej, för när vi var, Roland och jag spelade, så plötsligt kom polisen till oss och frågade på dagen efter. Då hade vi spelat mot ett lag. Ja, ni pratade inte med Clark Olofsson en gång. Då hade han varit på våran match. Ja, precis i tiden om jagade honom. Då hade han varit på våran match. Då hade de fått för sig att vi hade pratat med honom. De var inblandade lite. En parentes, rolig parentes.
Du kanske bara finns med i någon Säpo-akt
också. Man vet aldrig. Alltså.
Var det en trygghet att ha med sig Roland under de här åren, liksom, och vara flera svenskar?
Absolut, absolut. Det var, alltså, Roland hjälpte mig och min fru och barnen. Ungarna var ju samma ålder då, så här, oerhört de första veckorna, första året där nere. Det är ovärderlig hjälp. Och Roland, jag träffas ju fortfarande med familj här. Var tredje månad, varannan månad. Han bor i Kalmar nu där uppe. Så att när Roland är mina bästa vänner faktiskt. Så Solveig, fantastiskt.
Häftigt att ha en sån historia.
Ja, och vi bodde ihop i 5 år i samma hus och allt sånt där, va. Så att det var roligt nu här i förra sommaren, så var Roland och så sa till Roland, och då var även hans söner Jakob och Christian, och det var mina döttrar också, att försökte hålla det hemma, att vi skulle träffas då. Då sa vi att det var en familj som skulle komma till oss och besöka oss. Om ni inte gjorde något för mina döttrar, då kom ju de. Jag har ju inte sett varandra på så länge.
Ja, okay.
Och de är 14 dagar emellan. De stora barnen är 14 dagar emellan. Och de mindre barn då är bara en dag emellan.
Okay.
Så det är fantastiskt att de fick träffas igen.
Ja. Så de har ju haft några barndomsår tillsammans.
Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm.
Det har varit superkul det här, Ronny, att få höra om din karriär.
Mm. Ja, det var trevligt att få ta del av det lite.
Ja, man får lära sig nya saker igen.
Ja, verkligen.
Men det återstår en sak. Mm. Det återstår Ronnys All-Star Team.
Ja.
Och här får vi börja med att se, vad har du för kriterier för ditt lag?
Ja, vad ska man säga? Jag har ju spelat ihop, men har jag faktiskt gjort det. Men det är ju kanske efter karriären, spelare som Beckenbauer och Rummenigge och Gert Müller. Det är ju de spelarna som jag... kan man säga, om jag tar ett internationellt lag, uppskattar högst, kan man säga. Cruyff har jag faktiskt spelat emot. Det är också en spelare som skulle vara med i det laget i så fall. Inget snack om det.
Ska vi köra ett internationellt lag?
Ja, det kan vi göra. Det verkar som det.
Ja, vi börjar på målvaktsposten då.
Ja, i och med att jag inte har, jag har inte spelat med mot så... kan man säga. Jag har spelat med mot Ray Clemens, jag har spelat mot Peter Shilton, jag har spelat mot Jean-Marie Pfaff. Jag har spelat med Filiola Argentina, som också blev en världsmålvakt. Men jag tror ändå jag väljer Sepp Maier faktiskt. Väldigt bra kompis till mig också från VM 74. Mötte honom första gången mot Västtyskland 71 i Göteborg, där vi faktiskt vann med 1-0. Och efter matchen kom han så här liten baken på mig och slog mig i ryggen. Du hund, skrek han till mig. På väldigt, då hade jag gjort en bra match. Va? Då hade de torskat med det. Ja, sen har du ju, vad du säger, försvaret där bak. Det är ju Beckenbauer, kan man väl säga. Va? Mm. Jag vill nog ha med Björn Nordqvist där också. Beckenbauer och Björn Nordqvist där i mitten. Va? Sen har vi ju en väldig terrier på högerbacken, Bertie Fox. Även på vänster, va? Kör traditionellt, om man säger vänsterback eller vänster ytter. Jag vill lämna den vakant än så länge. Mm-hmm. Då har vi alltså två i mitten. Jag vill gärna sätta även i mitten där Beckenbauer är ju traditionell libero egentligen. Ja. Kan man väl säga, han spelar, va? Men jag har ju Peter Briegel där naturligtvis, som min lagkamrat i Kasslåten, som också var väldigt duktig både som mittback och även för mittfältare.
Med de nedrullade strumporna.
Ja, kan man väl säga. Han sprang ju som han hade bara två hinkar med vatten på plan. Alltså, valsen från Fals kallade man honom för. Den stora kraftpaketet som han var. Jag behöver nästan aldrig gå ut vid straffpunkten. Där stod han och nickade. Han hoppat en meter högt. Och skulle ha gått ut. Han har ju krossat mig också, va? På de bitarna där. Va?
Hur var en sån kille privat?
Väldigt enkel. Han var ju bondson, kan man säga, utanför Kaiserslautern. Uppväxte väldigt enkelt hemma. Han var ju tysk junior tiokampsmästare. Han var ju otroligt snabb, va. Men han kom till oss då i början, va? Ingen teknik alls. Inte ett dugg. Han sköt i Elios-masterna hela tiden. Första att tänkte, vad är det här alltså? Men sen tre veckor sen gick han junior 2 mål med Feyenoord. UEFA-cupen som vänsterytter. Helt otroligt alltså.
Men det var en kille som kunde spela på många positioner, va?
Han kunde det, va. Han började som forward, kan man väl säga, va. Och sen kom han ju ner då som mittback och sen även som mittfältare, va. Och han gick ju det året vi vann. Jag tror han gjorde 10 mål när han tog sig igenom från mittlinjen in i straffen och blev fälld, alltså. Så vi fick 10 straffar på det, alltså. Helt otroligt. Ingen som kunde ta honom. Så att han får en mittfältsplats, måste man kunna säga.
Breme, tänker jag, är väl...
Breme är ju en stark aspirant på backplatsen.
Utan att på något sätt lägga in...
Nej, helt klart. Han kom till oss som 18-åring faktiskt. Mm. 1981, samma år jag blev skadad i min axel. Där, så att, otrolig fin karriär han annars. Han gick snabbt för honom upp i ranglistan, kan man säga. Och avgjorde ju mot Argentina i VM-finalen 1990. Då han gjorde avgörande mål på straff där.
Har du frågat honom någon gång hur man kan gå in med några minuter kvar av en VM-final och ta en straff med fel fot?
Otroligt. Men han var rätt duktig på bägge fötterna ändå. Va? Men han hade inga nerver, den killen. Alltså. Helt otroligt. Det är en liten spillig vink var det också faktiskt, kan man säga, i början. Då. Jag tror första gången på träningsläget så han och en annan kille rymde och hoppade ut genom fönstret. Första gången vi hade träningsläget med nya tränare och allting. Jag fattar inte vad han gjorde. Det är typiskt. Det är roliga grejer. Jag mötte tyvärr aldrig Pelé, gjorde jag faktiskt aldrig, va? Och jag mötte inte Maradona heller. Jag lyckades komma emellan där precis på något konstigt vis. Men jag mötte naturligtvis, om jag ska hoppa upp igen i laget, Cruyff som var otroligt. I VM hade jag väl inga större problem med honom, men sen så hade vi just den här revanschlandskamp 74 på Råsunda efter VM då vi skulle försöka vinna mot Holland. Vi fick stryk till dem med 5-1 och så. Jag minns en scen, han kommer drivna mot mig. Jag tror han drar mig 4 gånger innan han lägger in bollen i mål. Va? Så inte så roligt minne faktiskt. Helt otroligt alltså.
En av Europas bästa spelare någonsin.
Ja, det måste man säga. Ja. Han var ju den här stora Ajax-äran kan man väl säga när han kom fram. Otroligt snabb. Ett steg i början som ingen kan man väl säga kan ta ifrån honom där. Ja, sen har vi ju spelare även då i anfallet. Jag måste ju nämna Gert Müller naturligtvis som jag alltid hade ett helvete mot. För att det var inga skott, det var alltså en blandning mellan tåpajar, svenska och ofta skulle också ta på att spela innan han gick in. Och så alltså, man var helt borta. Alltså.
Men var han en sån kille, han stod på rätt plats och han fick in den på vilket
han
sätt?
Ja, han vände som en femma en gång och tog, han visste vad målet var va? Och jag vet ju en gång vi skulle möta München och hade varit borta ett halvår för en svår diskopsoperation. Ja, och vad hände efter en minut? Jan Mål. Va? Så att jag var borta ett halvår. Mm. Första han gjorde, och då för mig naturligtvis.
Du hund.
Ja, just det. Jag har sett Maja där. Det också. Ja, och sen har vi då Karl-Heinz Rummenigge. Också en spelare. Jag måste komma tillbaka till de spelarna som jag har mött och som jag har upplevt på nära håll i Tyskland. Och det var ju, han är verkligen sköt, verkligen som en hästsparkare också. Gert Müller sköt ju inte, han är, ska man säga, toa in bollarna va.
Ska vi summera? Jag har en backlinje om vi sätter Bremer på vänsterbacken. Mm. Vi har Briegel på mitten och vi har Cruyff och Rummenigge och Müller på topp. 4-1-3 har vi så här långt. Vi behöver 2 spelare till va?
Ja, det är det va. Då ska vi se här. Då har vi 2 väljare av mina kompisar, både Ralf och Roland här faktiskt som var hög internationell klass faktiskt. Och kan man få in 2 olika speltyper naturligtvis. Roland påminner lite om Gert Müller med sina tåpajar. Och,
ja, jag tänkte säga det, lite strumprullar.
Ja, lite strumprullar och, så. Ralf är ju fantastisk. Kan helt klart jämföras med Peter Briegel i luften där framme. Så att de 2 skulle jag gärna vilja ha med faktiskt. På något vis. På olika positioner. Roland kunde ju ta bollen vid yttre mittflaggan och gå snett in mot bortre stolpen och göra fantastiska mål. Det var ingen som hängde med honom alltså. Och han gjorde ju, jag tror han gjorde 40 mål i Bundesliga på sina matcher. Fantastiskt egentligen alltså. Han var nära att vinna skytteligan 1 år, men då vann Jo Pankes tror jag. En annan bra spelare på min tid med 1 mål tror jag. Hade det internationella klippet i steget också Roland. Och Ralf var överlägsen i luften innan man började läsa honom lite grann på oschyssta medel och springa in i ryggen på honom och sådana grejer. Men han var ju helt otrolig.
Då har vi ett lag.
Då har vi nog ett lag.
Helt va? Obalanserat.
Ja, helt obalanserat. Men mycket på profiler och på inte kanske kunna spela ihop sådär utan på varje plats hur de spelar. Va? Ja. Men lyfter vi upp konkurrens naturligtvis.
Ja, men lyfter vi upp Beckenbauer på mitten så har vi ändå ett 3-2-5.
Det har vi faktiskt, så vi kan spela.
Det måste bli lätt coachat.
Ja, verkligen alltså. Verkligen.
Tusen tack för att du tog dig tid och tog emot mig hemmet idag.
Det var en ära att få berätta gamla minnen.
Tusen tack.
Tack ska du ha själv.
Ännu ett skönt möte med mycket härlig fotbollsnostalgi. Ett stort tack till Karlstadföretagen ICA Supermarket Spara på Voxnäs, Aluminium Service och OKQ8 Voxnäsmacken.